allihopa, varmt välkomna till avsnitt 424 av Ångestpodden.
Hej, hej.
Hej, hur mår du? Hur står det till?
Just nu har jag mensvärk.
Oj.
Så jag mår lite dåligt.
Ja, jag fattar.
Nu fattar jag också precis som vanligt varför jag kände mig lite ledsen. Framförallt i morse när jag var på väg hit.
Ja, då kände du dig så.
Då kände jag så i dagens... Alltså, jag visste att vi skulle spela in vårt intro idag. Ja. Och då tänkte jag att jag skulle säga, idag har jag en sån dag när jag bara känner så, alltså jag är bara så fake. Alltså jag en vandrande fake. Ja, jag kan ingenting, jag vet ingenting. Alltså jag har lurat alla, jag är liksom sämst.
Sjukt att kunna lura sig in i riksdagen och hålla seminarier.
Ja, men det känner jag att jag har gjort.
Ja, jag fattar.
Mm.
Bluffsyndromet deluxe.
Ja, alltså verkligen. Och bara så, usch, nej, för fan. Men jag fattar nu att det är nog det är lite PMS som talar.
Ja, det får man säga.
Där. Men det vänder. Hur mår du?
Ja, men jag är förkyld för, vad är det nu? Tredje gången i år.
Ja.
En gång i månaden.
Det är väl mer att du inte har blivit frisk.
Då? Nej, jag har inte blivit frisk. Också fått så en dipp och blivit sämre och så.
Ja.
Spännande kan jag ju tycka.
Mm.
Och jag liksom stör mig på att säga, jag kan ju för fan inte ens ut och gå. För jag blir så, liksom, jag blir så trött. Alltså,
mm. Mm.
Ja, men annars så är det väl jättebra. Du ska ju till Åre. När man lyssnar på det här så är ju du i Åre.
Ja.
Det känns inte det. Det är väl kul.
Ja, det är jättekul. Mm. Jag har verkligen längtat. Jag har ju liksom inte varit här sedan pandemin.
Nej.
Mm.
Va? Har du inte?
Det jo, jag har åkt skidor. Jag åkte skidor förut, men då var jag i Sälen.
Då var du i Sälen.
Så jag har inte varit tillbaka. Liksom. Åre är ju lite en brottsplats för mig.
Ja, alltså,
eftersom senast jag var där så blev jag liksom skitkär. Och sen sket allt sig. Så jag, liksom inte, det är så, jag har ju inte kunnat åka tillbaka på grund av pandemin just.
Nu ska du tillbaka på rekonstruktion.
Yes.
Du ska vallas.
Ja, nu ska jag så, det var där våra vägar möttes. Liksom.
Oj, oj, oj. Oj.
Mm. Spännande.
Jag kommer vara med psykiskt.
Nej, men jag känner att jag tar året tillbaka nu.
Ja, alltså verkligen.
Ja.
Jag med, alltså mentalt då. Mm. Jag har aldrig varit där. Men,
nej.
Men rent mentalt tar jag också tillbaka året nu då.
Ja.
Ah. På tal om brottsplats höll jag på att säga. Idag så har ju vi med oss en gäst som vi fascinerats av, alltså ganska länge.
Ja, men ändå inte så i flera år.
Nej, men så ett halvår.
Ändå, ja, precis.
Ja. Vi har med oss Lollo Mohageb.
Yes.
Och Lollo, han jobbar som civilutredare hos polisen med ungdomsbrott. Men han är ju också samhällsdebattör.
Ja.
Han skriver krönikor, han driver en YouTube-kanal.
Mm.
Han syns och hörs.
Jag har också sett att polisen söker efter nya civila utredare. Så när man lyssnar på det här kanske man blir mer intresserad av att kanske plugga och bli det.
Absolut, det tror jag.
Ja, jag tror det är ett väldigt, väldigt spännande jobb.
Men idag ska vi framför allt prata om, alltså, ungdomskultur. Vi ska prata om gangsterrap.
Mm.
Vi ska prata
gangsterism.
Om gangsterism.
Mm.
Och det här har jag inte själv reflekterat över hur det genomsyrar liksom framförallt ungdomskulturen, men egentligen hela populärkulturen.
Mm.
Och vad det liksom kan få för konsekvenser.
Ja, och den här vikten vid att inte alltid blanda ihop hiphopkulturen med just gangsterismen.
Exakt.
För det är inte samma sak.
Nej, och hur påverkas vi kvinnor av att så många män rappar om att mörda, om sexistiska saker, om att kvinnan är som en liksom ägodel.
Och varför är det här så spännande, trots att man ju vet att det är väldigt, väldigt fel.
Mycket. Exakt.
Mm.
Det ska vi prata om idag.
Ja.
Så vi rullar intervjun med Lollo.
Varsågoda! Hej Lollo och varmt välkommen till Ångestpodden.
Hej, tack så mycket.
Jättekul att ha dig här.
Kul att vara här.
Ja, jag är så taggad på det här. Men du ska först få berätta, för de som inte vet, vem är du?
Mitt namn är Lollo Mohageb, jag är 27 år gammal, Stockholmskille. Uppvuxen i Vallentuna, norr om Stockholm. Jobbar idag heltid som brottutredare, civilt anställd på polisen inne i Stockholm. Och utöver det så har jag en YouTube-kanal som jag driver, och samtidigt så försöker jag vara aktiv på sociala medier, Instagram, Twitter, och vara engagerad i samhälls, liksom, kommenteringen och de offentliga diskurserna kring framförallt kriminalitet och ungdomar, sociala medier och så.
Mm. Och det gör du bra.
Ja, men som vi sa till dig, det känns som att jag liksom, bara sen jag upptäckte dig i din YouTube-kanal, ditt konto, så har det blivit så. Nu ser jag dig överallt. Alltså det känns som att du verkligen är, du är så spot on på det som många liksom funderar på, som många liksom nog problematiserar men kanske inte riktigt vet hur man ska problematisera. Liksom. Mm.
Mm. Ja, det är det bästa komplimangen man kan få. Faktiskt, att man kan formulera liksom det folk tänker på något sätt och formulera det åt dem och känna att de känner igen sig.
Exakt. Ja, men vissa saker har man ju inte ens fattat att, alltså, att man vill problematisera, utan man har bara haft någon konstig känsla inför någonting, men man har nästan inte ens kunnat se vad problemet är.
Just det.
Och så kommer du bara servera det.
Ja, vad bra. Precis. Nej, men, verkligen.
Ja, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ångest, det är en väldigt bra fråga. Alltså jag har ju inte varit lika öppen kring problematiken med ångest för mig. Alltså ångest är ju, har ju varit något som har hållit mig i handen sedan jag var liten pojke.
Mm.
Och jag har länge varit känslig för, du vet, höga ljud, liksom, du vet, den här typen av typ stök och stim och sådär som barnen tyckte om när jag var yngre.
Ja.
Du vet, slutet på kalaset så hoppade alla på ballongerna och sprängde dem.
Ja.
Jag gick ju iväg då. Och det som är liksom 7-8 här någonstans. Jag har aldrig tyckt om liksom mycket intryck och så vidare. Du gömmer sig bakom pappa när det är nyår, förverkerier och mina jämnåriga kusiner springer och har skitkul. Så att så här, den typen av nästan, inte kanske ängslighet eller oro, men att jag är lätt att triggas.
Mm.
Jag har lätt att triggas. Så det har varit med mig egentligen hela livet. Sen skulle jag nog säga, om man gör en liten avstamp någonstans, så sommar 2014 fick jag första panikångestattacken.
Mm.
Och det var kopplat direkt till en händelse, och jag kan inte gå in på det så mycket, men det är direkt till en händelse och där kommer första panikångestattacken. Och då vänds mitt liv bokstavligen upp och ner. Alltså upp och ner. Jag började uppleva overklighetskänslor, ganska kraftiga, intensiva overklighetskänslor. Jag styrdes av rädslan att få panikångest var större än panikångesten själv.
Alltså, det är ju väldigt vanligt.
Ja. Så liksom det triggade igång det, så här, okej, vänta, jag känner efter hela tiden. Hur är det nu? Liksom så här, vad är det som händer i kroppen nu?
Mm.
Och som så här, triggar det igång den rädslan. Det styrdes jag av, jag skojar inte nu, mellan sommar 2014 och vintern 2018.
Mm.
Och då menar jag varenda timme.
Mm.
24 timmar om du är inne. Liksom. Så ångest, om de ställer den frågan, vad är ångest, vad tänker jag på när jag tänker på ångest? Då är det så här, jag tänker på mitt liv också. Eller? Jag tänker på en väldigt stark del av mig. Liksom.
Men visste du att det var panikångest när du fick det? Eller var det den här, liksom, nej, nu dör jag?
Ja, jag trodde jag hade att jag var psykotisk. Ja. Jag fick en psykos och jag trodde att jag var sjuk i huvudet. Ja. Att jag var galen.
Mm.
Och det gjorde att jag inte riktigt kunde sätta fingret på, okej, vad är exakt det här?
Mm.
Och är det andra som upplever det också? Jag vågade knappt liksom söka på det, för att du vet, så att man närmade sig lite, då var det så här, okej, okay, schizofreni eller så, den typen.
Så
jag bara, det där vill jag inte ens veta om. Liksom.
Nej.
Jag vill hålla mitt sanity. Och samtidigt är jag en social person. Jag är en hyfsat populär person. Jag har flickvän. Jag är duktig på fotboll. Jag fortsätter med fotbollen. Liksom, jag har ju verkligen ett socialt liksom, nätverk att underhålla. Samtidigt som jag börjar fundera på, håller jag på liksom, att tappa allt nu?
Mm.
Och jag fick 3 panikångestattacker till 2015, 2016. Nej, jag fick 3 panikångestattacker till. 2015 sommaren.
Mm.
Jag var på en resa med mitt ex. Vi var i Frankrike. Vi lägger oss. Och Lisa Holm hade precis blivit mördad. Av någon anledning så triggade det igång mig så mycket när vi pratade om det. Att jag bara, oj, nu händer det igen.
Mm.
Och så den här känslan, bara, nu kommer det.
Mm.
Och då liksom kom det då. Och så kom det hösten då. Och då har jag det svårare än jag någonsin haft det.
Mm.
Så jag kommer sommar 2016 i Frankrike igen. Jag har liksom betingat Frankrike, för vi åkte dit varje år. Så det var liksom ångest för mig, fast det var underbart. Så det hände på precis samma sätt i Frankrike. Och jag går upp och spyr då. Det hände förra gången också.
Mm.
Och de fattar inte vad det är. Så jag säger, jag åt dåligt kött. Jag säger alla att jag har panikångest.
Nej.
2017 är första Frankrike sommaren det inte händer. Jag känner att nu är det framsteg verkligen.
Och jag har jag tagit Frankrike tillbaka.
Nu har jag tagit Frankrike. Men bokstavligen, det är precis som du säger. Jag har tagit tillbaka Cannes, eller Nice då, som jag åkte till. Och det var så jävla underbart. Och sen sommar 2018 åkte vi dit. Jag mådde jättedåligt. Men jag fick ingen panikångestattack. Och det var den hösten jag berättade för första gången för min egen flickvän att det här är ett problem som har varit med mig varenda timme, så länge du har kollat mig i ögonen sen 2014 sommaren, för vi var tillsammans mellan 2011 och 2019, så har jag haft den problematiken.
Mm.
Jag har legat bredvid dig i sängen och bara bett om att inte få panikångestattack tills jag somnar, och sen vaknar på morgonen igen och kan börja min dag.
Mm.
Och det är först då hon får veta det. Så det så här illustrerar hur jävla svårt det kan vara att berätta om ångest.
Ja.
Alltså så här, och hur lätt det är att dölja det också.
Och hur lätt det är att dölja det. Mm. Och man, liksom, man blir duktig, man blir kreativ till och med att få att dölja
exakt.
Det. Eller hur? Det är galet.
Ja. Man lägger liksom så mycket energi på det. I att säga, okej, ingen jävel får fatta vad exakt. Som händer här inne exakt. Nu. Mm. Och så, gud, alltså jag relaterar så jävla mycket.
Mm. Och det, ja, hoppas att många gör det ute.
Ja, det tror, jag.
Eller men, våra lyssnare gör det.
Ja.
Och sen, men hösten 2018 då, när jag kom ut med det och pratade högt om det, då startade jag en blogg första gången. Mm. För jag gick på samtalsterapi för första gången i mitt liv. Och hon berättade, vill du skriva om det? Jag bara, absolut, jag kan skriva om det. Så startade jag en blogg och den blev ganska välläst. Och sen då januari 2019 började jag lägga upp första inlägget på Instagram någonsin om så här samhällsrelaterat.
Mm.
Och det handlade om gangsterrap väldigt tidigt. Så det är så jag kom in också på den resan med typ sociala medier och skrivandet offentligt och sådär. Det
var spännande.
Sprunget ur det liksom.
Så det, att det liksom kom via ångesten på något sätt. Gud vad spännande.
Precis, så att, ja, det är en stor del. Alltså, som kort svar liksom.
Men som du sa nu, alltså, du jobbar ju som civil utredare. Mm-hmm. Hur hamnade du där? Liksom? Hur blev du intresserad av det?
Ja, det var... jag gick ut i gymnasiet 2014, sommaren. Och sen så...
Så du är 95?
Femma, precis. Mm. Och sen så, jag hade ju min flickvän, hennes fantastiska pappa, han jobbar inom försvaret och liksom polisen och sådär, insatt i båda delarna. Så då skickade de en länk till mig, bara här, 11414, vet du vad det är? Det är när man ringer liksom, och här, de söker operatörer. Och jag jobbar liksom på någon så här lånegrejer liksom då, för att det var första jobben efter gymnasiet verkligen.
Mm.
Och sen så sökte jag bara in och så fick jag jobbet direkt. Och sen kom jag in på det spåret liksom, inom polisen.
Mm.
Väldigt liksom från vänster. Det var inte väntat att det skulle bli så, men
nej.
Det blev så.
Ja, så intressant.
Ja.
Men då, idag vill vi prata om ungdomskulturen. Det som många kallar för gangfluencers. Mm. Och om den utveckling som vi ser kring just kriminaliteten och våldet idag. Kanske med koppling då till rapmusiken och ungdomskulturen. Hur skulle du beskriva den idag, vintern, våren 2023?
Den är ju väldigt, jag tycker den både intensiv och destruktiv på väldigt många sätt. Jag tror att pojkar och flickor idag i Sverige, oavsett vart de befinner sig i landet, oavsett vilka socioekonomiska situationer de är i, påverkas av det här otroliga firandet av gangsterismer i ungdomskultur generellt. Och det här verkligen får så mycket bränsle via den överkonsumtionen, för det är överkonsumtion som sker på de här apparna. Och jag hör det när jag säger det själv, att jag låter liksom gammelmodig. Det är svårt att inte så här, bli den där bittra gubben som klagar på ungdomarna.
Eller en boomer.
Ja, en boomer, precis. Jag hör ju liksom hur det låter varje gång jag formulerar det. Så det är så svårt att nå fram med det här budskapet, men i alla fall, de har 7-9 timmars skärmtid per dag, de ungdomarna. Om man tittar på vad som dominerar deras liksom, konsumtion, det är TikTok, det är Snapchat, det är Instagram.
Mm.
Okay. Där finns det riktade algoritmer som ska maximera engagemang för användaren. Mm. Vad maximerar engagemang mer för en pojke eller flicka i tonårsåldern än en maskerad ung kille med vapen i händerna, naken tjej bredvid sig och liksom pratar om materialism och droger och pengar. Mm. Ingenting lockar, maximerar engagemang lika mycket som det. Så det är det som pushas och reproduceras om och om igen i de här kanalerna.
Mm.
Och det leder till, i de ytterkanterna tror jag det leder till att pojkar framförallt lockas till att leva ut det där på ett plan så pass till en grad att de faktiskt söker sig dit utan att de behöver göra det.
Mm.
Och sen så tror jag att den övriga publiken skapa liksom legitimitet och social status kopplat till den här typen av beteenden.
Mm.
Så det tror jag är liksom effekten av det som ingen riktigt vågar ta i.
Mm. Exakt. Men vad tänker du kring, för ibland liksom när man, alltså massmedialt så känns det ju som att det här uppmärksammades 2-3 år sedan.
Ja,
när skulle du säga att du började se det? Alltså när började du reflektera kring det här?
Jag började reflektera över det så fort jag såg Einar för första gången. Jag minns att det var sommaren 2019. Jag spelade minigolf med ett par vänner.
Mm.
av någon jävla anledning, jag kommer ihåg det här. Och då så pratade han om Einar. Ja. Och jag tyckte så här, Einar, det låter som så här parodigrej. Alltså ja. Vadå Einar som rappar och sådär. Och när jag hörde det, det första jag tänkte var att han är extremt begåvad.
Mm.
Och det var liksom bra musik. Jag kunde ju höra det själv, jag hiphop älskar det själv.
Mm.
Men sen så ser jag hans musikvideos och jag kan inte greppa att jag ser en 16-årig pojke röka framför kameran, ha alkohol i sin musikvideo, ha pistol i sin musikvideo, prata om att skjuta människor och har maskerade grabbar runt omkring sig som bevisligen är äldre än honom och unga tjejer i musikvideon i så här festmiljö. Jag kunde bara inte köpa det. Vad fan är det här egentligen?
Mm.
Jag förstår att det är bra, men det är som brist på gränssättning på så många nivåer om vi ska låta det här promotas.
Mm.
Så det var någonstans där som jag bara så här, oj, det här måste man ju ta tag i på något sätt.
Mm. Men du har ju skrivit mycket om just så här gangsterism.
Ja.
Hur skulle du förklara det? Vad är det för något?
Gangsterism är till exempel, om vi tänker det här lekfulla, TikTok-aktiga. Mm. Det är ju danset till gangsterrapplåtar och pistoltecken mot kameran.
Ja.
Som många flickor och pojkar gör idag.
Alla gör, alltså det,
alla gör det.
Ja, men jag minns dans när du...
När jag alltså, gjorde det på någon dans. Ja. Förstår du? Varför gör jag? Varför gör jag?
Precis, alltså, och det är ju liksom i lekfull anda kanske. Och
jo, men det är ju ändå samma.
Har ni sett den här trenden?
Precis. Ja, precis. Det är liksom integrerats in i liksom, i liksom vår dans och våra sånger och våra texter.
Mm.
Det här med att skjuta människor, man gör liksom pistolljud och pistolgester mot kameran. Vissa gör gang signs mot kameran och liksom vill på något sätt så här alludera till någon form av gängtillhörighet eller att man liksom i alla fall imiterar gäng och gatugängs estetik.
Ja.
Och det är svårt i distinktionen med vad är bara tonåringar som leker och har kul och vart är det verkligen så här, vänta nu, här måste vi sätta gränser.
Mm.
Det jag tror också vi försöker hålla på att fundera ut nu med hur det här bara utvecklas bland ungdomar idag. Fast, alltså det känns som att alla, du kan ha 16-åriga Vilma och Elliot från Alingsås som gör samma typer av danser. Och det för mig är det är så främmande för mig att jag vill bara reda ut vad fan är det som händer liksom.
Mm.
Så därför har jag liksom verkligen försökt integrera den här konversationen i, du vet, den bredare liksom diskursen om vad är egentligen som driver 16-åringar till att ha ihjäl människor och vad är egentligen som driver nyrekrytering.
Mm.
Då blir det väl relevant att prata om vad är det pojkar och flickor tittar på konstant.
Mm.
Ja, problemet är ju också att om man bara tar TikTok som ett exempel, där går ju allt alltså i sån rasande fart. Gud, så att det har ju till och med gått så långt så att jag tänker att vissa tecken som man kanske gör med händerna då i någon jävla TikTok-trend, alltså det tecken som kommer från gangsterkulturen, men det vet man inte ens om när man gör det i den här trenden.
Det vet inte den här 15-åringen. Nej, exakt. Och då har det ju blivit så normaliserat.
Mm.
Alltså då är det liksom bortom att så här... Då är det, ja,
men det blir liksom
main. Då är det som att Spice Girls gjorde peace-tecken på 90-talet. Alltså förstår ni?
Mm.
Alltså, jag visste väl inte vad ett peace-tecken var när jag var 5. Men jag gjorde ju det, för det gjorde ju Emma i Spice Girls.
Ja. Precis.
Då var det väl ganska harmlöst, för det betyder inte att jag vill döda någon.
Nej.
Nej.
Men att jag tar ställning i en konflikt.
Liksom. Nej, precis.
Men jag tänker så mycket nu när du berättar också på när jag läste Diamant Salius Tills alla dör.
Mm.
Och han beskriver där i att... Ja, då beskriver han från en, jag tror det är en mellanstadieskola i Järva, att barnen leker att de är tjottas eller dödspatrullen och skjuter på varandra. Alltså det för mig var, det kunde jag inte heller greppa. Jag bara, vad är det här?
Vi lekte så häst på rasten.
Exakt.
Ja.
Men vad skulle du säga, alltså, vad är det som lockar unga killar så enormt mycket med det här?
Men titta hur mycket social status vi har anknutit till det här beteendet. Alltså kolla, de mest framgångsrika unga killarna idag, det är personer som imiterar gängestetik och ibland lever ut det och egentligen är gängkopplade i verkligheten. Det vet jag att vissa av de här rapparna är. Och det är deras absoluta idoler, och pojkar tittar på också på flickor, tycker det är sexigt och imiterar det. Jag lägger inte skuld på flickorna för det, eller de unga kvinnorna för det, men vi måste förstå vad som driver det här beteendet. Och om en ung kille ser att okej, ja, vadå? Jag får inte någon popularitet, någon social status bland grabbarna eller tjejerna. Jag får inte bära dyra märkeskläder. Jag får inte göra något av det här om jag inte imiterar det här eller försöker leva ut det. Vad är incitamentet att inte göra det? De lär ju sig inte eller tillåts inte finna en identitet kring något annat än gatugängs estetik och gangsterismer. Och det är en sorg för mig.
Mm.
att de inte har eller tillåts få några andra lockande förebilder, ja, för att ingenting i deras kultur liksom, eller vår kultur i samhället i stort, lyfter eller promotar någon annan som promotar annat än det här kriminella, våldsbejakande, materialistiska, kvinnoförnedrande, vårdslösa typen av budskap.
Mm.
Och liksom det är ett sånt i mina ögon fundamentalt problem till en nivå att jag har svårt att förstå att det inte integreras tidigare i hur vi ska prata om att rädda framförallt de här pojkarna från de här miljöerna.
Ja, det är ju liksom ett samhällsmisslyckande att man inte lyckas göra det.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ja, men jag tänker också att så, ja, men 2017 kom liksom Me Too. Och då kändes det som att alla vaknade. Vi skulle så här, gud, vi skulle lära oss. Vi skulle integrera det varenda liksom, i förskolålder skulle vi integrera vad sexuella övergrepp var.
Kraftsamma.
Men det var som att så här, rapkulturen var fredad.
Ja, eller? Men gud vad intressant. Vad bra att ta upp det.
Ja. Visst är det
en jättebra poäng.
Det är konstigt.
Det, alltså det är en superbra poäng. Och jag tror att det där har någonting med att göra med att personer generellt har svårt att kritisera saker som är sprunget ur minoritet, från minoriteter, ur trauma, ur misär.
Mm.
För det finns någon form av ansvarsförskjutning som i vissa fall är legitim för att vissa av dem lever i så pass tuffa omständigheter att de genuint inte liksom finner någon annan typ av sak, ska man säga. De finner ingen annan identitet eller de finner inte att det finns något annat att göra än att imitera det här som är den enda vägen till framgång enligt dem. Och det kanske blir svårt att kritisera det om du är en vit kvinna eller om du är en... Fast jag skrev det där i ett kommentarsfält nyligen. Det var någon, vem lade upp det? Jag behöver inte nämna någon namn kanske, men det var så här någonting kopplat till misogyni och sådär. Och då skrev jag liksom att hiphop har promotat misogyna budskap i decennier nu.
Ja.
Och jag förstår inte att jag undgått kritik. Direkt kom mot kommentaren. Ja, men de vita rockgubbarna också, direkt kom det.
Mm.
Så att jag börjar förstå liksom, vad är svårigheten att kritisera det här enormt misogyna, enormt destruktiva som kommer ur hiphoppen. Och det är förmodligen därför. Det är svårt att kritisera saker som kommer från förorten. Delvis för att du kanske är rädd för att du blir kallad rasist för det.
Mm.
Vilket många skulle göra. Eller så är man kanske rädd för att kritisera minoriteter generellt. Så att det är lite, jag vet inte, det är en svår lite grann balansgång tycker jag.
Men hur skulle du säga då att kopplingen mellan gangsterrappen och gängkriminaliteten ser ut idag?
Ja. Alltså, om gangsterrapp försvinner, försvinner inte gängkriminaliteten.
Nej, det är liksom inte...
Det hoppas inte någon påstår, för det är, liksom, det är så pass djupare, mycket djupare problem kopplat till det. Det jag tror är att gangsterrap fungerar som en maskin som pådriver värderingar som har skapats inom gängkriminalitet, alltså gängmiljöerna, och anknyter en enorm social status till det som gör att pojkar vill imitera det och vill leva efter det. Det tror jag stenhårt på. Det är liksom gangsterrappens funktion har varit i flera år nu.
Exakt. Och jag tänker om någon lyssnar och bara säger, men vad är gangsterrap? Alltså hur definierar man det?
Ja, eller hur?
Gud, det jag så. Vi har ju några äldre lyssnare.
Nej, men alltså, det är väl ganska lätt att identifiera. Det är en viss typ av estetik som återupprepas. Det är ofta unga killar i mask som har grabbar runt sig i musikvideon. De har ofta vapen som de visar. De vill uppvisa våldskapital och olika statussymboler. Och det är bilar, det är materialism och det är halvnakna tjejer som är en del av objekten. Ofta ser det ut så i musikvideos. De pratar ofta om att hitta sina fiender och ha ihjäl dem.
Mm.
Att någon dyker upp på en skoter med en glock och har ihjäl fienden från andra sidan. Liksom. Och de firar de här budskapen.
Mm.
Det är inget deskriptivt eller förklara, kolla hur misär det här är. Vi vill inte leva så här. Det är ingen sån beskrivning av den miljön om man vill påstå att den är autentisk. Utan det är ett konstant firande av den här destruktiva, det här community-förstörande liksom, beteendet bland unga män främst. Då.
Mm.
Och sen är det ofta väldigt så kvinnoförnedrande, objektifierande.
Mm.
Kvinnorna är en del av statussymbolerna inom hiphop och har varit länge. Att lätthet till sexuell, lätthet till tillgången till sexuell kvinnliga liksom, kopplat till deras, ja, men deras kroppar och liksom vad de kan göra för den.
Mm.
Det har liksom porträtterats och firats i hiphop och framförallt gangsterrap i jag vet inte hur många år.
Mm.
Så det är ofta så man, de markörerna ofta. Och det, man får inte förvilla hiphop i stort med gangsterrap.
Nej,
man får inte göra det. Mm. För att hiphop har haft en väldigt viktig funktion. Framförallt som 70-talets USA. Liksom, eller hur? Det användes ju som ett verktyg för de kvävda, förtryckta rösterna. Alltså att berätta historier från de platserna. För att man lyssnar inte annars.
Nej.
Och svarta afroamerikaner har alltid haft en historia av att göra något fantastiskt av misär.
Mm.
Och hiphop är en sån produkt. Men det har utvecklats i någonting helt annat idag. Så att det går inte bara backa bak och säga som Jonas Sima säger, de rappar bara om sin verklighet. Det ska de få göra. Så här, det går inte längre.
Nej.
Utan mycket av det här också är liksom att de ibland kommenterar verkliga konflikter som pågår i realtid där folk har dött på varsin sida, hånar folk som har dött och så vidare.
Mm.
Och det eskalerar våld i verkliga livet. Så här, man ska nog kunna vara noga med att identifiera vad gangsterrap är och identifiera liksom när man måste ingripa på något sätt som kollektiv.
Mm, ja.
Och det har vi har inte gjort jobbet att identifiera de här delarna tidigare.
Nej, för det har ju pratats mycket i kulturdebatten just om det här med att man måste skilja på verk och person och de rappar bara om sin verklighet. Ja, vad tänker du kring hela det, alltså, den debatten?
Ja, men jag blir så trött så fort jag hör det där. För att det går inte att nöja sig med att skilja på verk. Och, alltså, det är sammanflätat.
Mm.
Det är det som är så unikt med gangsterrap. Det har i vissa fall verkliga gängkopplade individer som är aktiva i att förstärka sin gängtillhörighet i musiken. Pengar som kommer via vita pengar från Stim, som kommer från Vilma och Elliot från Allingsås, går direkt till att stärka gängverksamhet. Och så kan de promota sitt gäng via musiken. I vissa fall är det personer som faktiskt begått våldsbrott i gängets namn som gör den här musiken.
Mm.
Det går inte att skilja på person och verklighet när det är sammanflätat. Det är omöjligt.
Mm.
Så vi måste ha andra typer av förhållningssätt idag än vad vi kanske hade. Det här är som vissa säger så här, ja, men om en man som har mördat någon målar en fantastisk tavla, då är väl tavlan fortfarande fantastisk. Men om man använder pengarna från tavlorna som han tjänar, använder det för att köpa vapen för att skjuta fler människor, då behöver vi förhålla oss till det annorlunda.
Ja, då hade man nog inte varit så sugen på att köpa den tavlan. Liksom.
Eller hur?
Mm.
Om det,
och ha den på väggen hemma.
Och ha den på väggen hemma och liksom njuta av konsten. Fast vissa av Einars låtar är fantastiska. Vissa av Yasins låtar är fantastiska. Mm. Absolut.
Mm.
Jag säger inte något om att värdet eller kvaliteten förstörs. Jag säger att jag gör ett strategiskt val för att jag värnar om samhället att inte hjälpa till att promota de här budskapen delvis. Och delvis också inte bidra till att pengar går in, vita pengar går in till de här personerna, för jag är inte säker, kopplat till deras tillhörighet och vilka de hänger med, att pengarna inte går till att förstärka gängverksamhet ytterligare.
Mm.
Det är ett strategiskt val. Det handlar inte om att låtarna blir sämre. Nej, det är inte det handlar om. Det handlar om att liksom vara mer vaksam. För det är en ny tid och det är en ny utveckling idag som vi inte riktigt sett tidigare. Då behöver vi andra konversationer.
Mm. Alltså det här är så intressant. Alltså,
ja, för jag kan ju hålla med. Alltså så bara, men jag borde inte heller lyssna, men det gör jag ju.
Mm.
Jag tycker ju det är svinbra. Jag kan ju liksom inte så låta bli. Typ.
Ja.
Men om man då tänker, alltså, hur viktigt är autenticiteten för de här rapparna? Alltså att efterleva det som man faktiskt rappar om.
Det är superviktigt.
Mm.
Det har liksom varit en fundament i hiphop väldigt tidigt.
Ja.
Att om du är äkta, då så blir du mer hyllad. Och om du inte är äkta och porträtterar det, best believe att du kommer bli testad.
Mm.
För att de vill testa din äkthet. Och det hände med Einar tidigt.
Ja.
Så det är inte en bra liksom... Det är så, alltså, hiphop är en sån... Den typen av hiphop är en sån otrolig så här, manifestering av alla typiskt sett destruktiva beteenden kopplat till machor som kultur.
Ja,
så jag förstår inte hur den överlever. Jag gör inte det alls.
Nej.
Om jag verkligen tänker på det. Den är så otroligt destruktiv. Det är unga män som inte har respekterat en kvinna i en låt sen, alltså jag vet inte när.
Nej, om man tänker på hur kulturen i övrigt ser ut, så är ju liksom den kulturen så extrem så det blir nästan en parodi för att det är så extremt. Alltså med så kvinnosynen och liksom... Ja.
Alltså det är ju, men det är svårt det här med konst, för att så här, jag tror ju mer än vad många tror att konst påverkar verkliga livet väldigt mycket. Populärkultur, sättet vi konsumerar det idag, det påverkar verkligen.
Exakt.
Hur vi pratar, hur vi ser på varandra, mm, vilka tankar vi får. Det är som pornografisk konsumtion.
Mm.
Det är samma sak. Det påverkar liksom upplevelsen av varandra. Och våra värderingar, våra intressen, våra prioriteringar. Varenda mobil jag har kollat på i mitt jobb, alltså där man tömmer mobiler och går igenom just dem sådär, mm, varenda en har en gangsterapplåt,
mm,
som är skriven. Och det handlar om att skjuta ihjäl folk.
Mm.
Och det handlar om vanliga människor som jag har kollat mobilen på. Och även förundersökningar som jag läser, för att jag gör ju den typen av videos på YouTube, jag går igenom förundersökningar.
Ja, mm.
Nästan varenda av de här misstänkta har gangsterapplåtar som de har skrivit, där de pratar om att skjuta ihjäl folk. Så att så här, det skapar en drivkraft hos unga män att vilja leva ut det här och imitera det. Jag tycker det är så jävla synd.
Mm.
För att vi borde uppmuntra unga män till bättre.
Mm.
Men det gör vi inte.
Nej, precis.
Unga män behöver höra andra grejer, uppmuntra sig andra grejer.
Exakt.
Just nu är det bara gangsterism och gängestetik som de tillåts identifiera sig med.
Mm.
Finns ingen annan vinst för dem att göra något annat.
Nej. Så. Och när det då blir så hyllat som det ändå blir idag, ja, vad tänker du att det faktiskt får för konsekvenser liksom på lång sikt, rent samhällsmässigt? Mm.
Jag tror vi börjar se de effekterna idag. Jag tror vi börjar se en generation som är materialistiskt besatta, kopplat till vad, hur hiphopen har porträtterat materialism, alltså den unga mannen, fattiga mannen som har anskaffat sig mycket pengar via gatuverksamhet.
Mm.
Det har ju varit en som del av hiphop sedan början.
Mm.
Sen det börjar bli kommersiellt. Och jag tror att vi är mer kapitalistiska idag, kopplat till vår sociala mediekonsumtion och det vi möts av hela tiden. Och jag tror att hiphop är en stor drivande kraft i att unga män vill, och pojkar vill ha de här dyra kläderna.
Mm.
Du vet att de har jackor för 15 000.
Ja, ja. Alltså det ska ju inte gå att ha dem. Nej.
Kepsar för 3 000 och sådär. Och de blir mer och mer besatta av de delarna för att de imiterar hiphop som är en, tar kapitalismen och sprider den runt. Mm. Sådär. För att det kommer ju afroamerikansk desperation och trauma som har liksom, så fort en rappare får pengar då köper en klocka och filmar klockan så här, mobilen, och visar upp den och visar sitt smycke och säger kolla vad jag har fått, det här är inte ni.
Mm.
Den typen av stress skapas hos pojkar och unga män,
mm,
väldigt tidigt, rekordtidigt tror jag idag. Mm. Och det skapar idéer hos dem vad som är värt att välja att göra med sin tid i livet. Då kanske det blir lätt att sälja första grammen narkotika för att ha råd med den här kepsen när man är 15.
Mm.
För att föräldrarna har inte råd med det. Medelklassföräldrar har knappt råd med det.
Nej.
Men nu vill de ha det som är lägst ner i statushierarkin, och då lockas de lättare in i den typen av liv.
Mm.
Så jag tror att inte bara gangster, utan gangsterkultur är stort, och det här materialistiska dyrkandet som hiphop för med sig och som vi har i samhället stort också skapar en väldig press både på flickor och pojkar, framförallt på pojkar, att vilja anskaffa sig de här statussymbolerna, och det leder dem till att göra sämre beslut i livet för att de lär sig prioritera fel väldigt tidigt.
Mm. Så, men tänker du att det låter ju som det, att så här, det här kan vara en drivkraft att faktiskt ta steget till att säga, okej, men jag kan gömma det här vapnet, eller jag kan börja sälja lite. Just för att det är så eftertraktat med den här livsstilen på något sätt.
Absolut.
Mm.
Ja, men det känns ju som att det har blivit så viktigt att så här, det handlar inte om att bli glad för att kunna köpa den där kepsen, utan mer, alltså den här kepsen nu för 5 000, mm, den är ett nödvändigt ont för att jag typ ska behålla mitt anseende på något sätt. Det handlar hela tiden om att så här, hålla sig flytande och inte bara bli jätteglad över att kunna köpa en keps som man har önskat sig i flera år. Liksom.
Det är en bra poäng.
Ja.
Och det är på grund av att det har skapats en kultur kring det.
Mm.
Och liksom en social press,
mm,
att man ska ha det här, annars kommer inte tjejerna tycka om det och du kommer inte vara respekterad.
Mm.
Så. Och det tror jag hiphopen och gangsterrappen är väldigt drivande kraft i, de här konstanta bilderna, musikvideos, precis, TikToks,
man Instagram. Man ser, alla har ju det.
Ja,
jag måste också. Liksom.
Exakt, och de kan dra en direkt parallell till hur unga flickor påverkas av skönhetsinfluencers.
Ja, precis.
Det är ju liksom precis samma precis, process.
Mm. Och det har vi också varit ändå relativt duktiga på att uppmärksamma ju. Alltså, alltså skönhetsidealen och det. Mm. Alltså,
det tycker jag vi var bättre på, absolut. Mm,
verkligen, alltså även om det är ett jätteproblem så måste jag ändå säga, alltså det pratade vi om i Ångestpodden 2016.
Ja,
alltså med tjejer, det har vi gjort, och det hela Ångestpodden, den diskussionen pågår ändå så här, och i retuscherade bilder, det är klart vi påverkas, där vet vi det så väl.
Mm.
Men här känns det som
att vi ska vara smala liksom.
Ja, exakt. Mm. Men här känns det inte som att vi, alltså vi drar inte de kopplingarna på samma sätt.
Mm.
Nej.
Eller så vill vi bara inte göra det.
Nej.
Mm.
Men borde vi liksom sluta lyssna på gangsterrap? För ja. Du gör, visst gör inte du det alls?
Nej.
Nej.
Mm. Jag läser texter ibland för att förstå vad de pratar om. Det, men ja. Jag streamar inte och nej. Håller på sådär.
Det gör jag. Håller
nej,
på.
Jag tror, alltså censurering kommer aldrig hjälpa.
Nej.
Men jag tror att om vi på många plan lyckas få pojkar, unga män framförallt, att efterleva andra idéer, att förkasta andra dåliga idéer, så vore det superbra. Och jag tror att det inte går att göra när vi har en sån här gangsterkultur som dominerar deras flöden och sådär.
Mm.
Ja, jag skulle uppmana varenda person att sluta bidra till att uppmuntra pojkar och unga män till att efterleva destruktiva idéer. Och det gör man bland annat genom att inte legitimera de här budskapen som de får och de möts av.
Mm.
Sen är det komplext. Det är superkomplext. Mm. Men ja, det är det jag försöker göra i alla fall.
Men något annat som vi har ju pratat om det här mycket, liksom, dels lite i podden men privat och så här också. Alltså, vad har det betytt för den här liksom, för normaliseringen? Och detta har ju också varit en debatt mycket, att till exempel vi har haft Sveriges Radio som prisar den här typen av musik. Grammys prisar också den här typen. Ja. Alltså det är ju inte statligt, men och sådär. Har det liksom haft en betydande roll?
Tror ja, du? Jag vet faktiskt. Jag tror inte de bryr sig jättemycket om den typen av grejer. Men jag tror att ja, men det har hjälpt till att legitimera det lite på mainstream-nivå, det tror jag.
Mm,
och gör det ännu svårare att liksom komma åt någonstans, kritisera.
Mm.
Sådana statliga liksom finansierade radiokanaler omfamnar det. Då tar man ju ett steg in i liksom normaliseringen, tror jag.
Ja, just det.
Sen,
men hade de gått, visst skulle de inte prisa nu?
De tog bort R&B, hiphop och någon annan genre, tror jag. Av andra anledningar, tror jag.
Okay.
De tog bort flera genres.
Mm. Ja, ja, ja.
Mm. Så de ska ju nog inte göra det nu. Sen så kommer det inte ha någon större effekt, för att den där musiken konsumeras ju på andra kanaler framförallt.
Ja. Mm. Och så känner man någonstans att det tåget har ju redan gått.
Alltså,
ja. Lite så. Ja, ja. Men nu har ju folk blivit mördade. Då kan vi plocka bort.
Det är lite så.
Precis.
Kan man ju känna lite.
Ja, faktiskt. Men vad skulle du säga skillnaden på att identifiera de här problemen och att glorifiera de här problemen?
Ja, exakt. Det är jättebra fråga.
Ja.
Så att du identifierar någonting. Så då pratar man att jag har pistol i min bil, eller jag har pistol på mig när jag kör runt med min bil. Det är att identifiera någonting.
Mm.
Det är en situation du identifierar. Sen kan du göra två saker. Eller välja mellan att göra två saker. Du kan glorifiera det och säga att du skjuter ihjäl dina fiender, och så ser man dig dansa i video med den här pistolen.
Mm.
Vilket är inte ovanligt alls. Eller så kan du beskriva misären kring paranoia, kring hämnd, begär, kring misär och så vidare. Så att du kan välja göra de grejerna.
Mm.
Och de är diametralt motsatta, de budskapen. Nu är det mycket mer av glorifierande för att det är det som säljer mer.
Mm.
Om man verkligen lever i livet, då tycker man inte att det är kul.
Nej. Det är hemskt.
Och vi alla vill tjäna pengar. Man kan inte klandra dem för det, men de har identifierat att det går att kapitalisera på. Därför kör på det spåret mer.
Mm.
Ingen vill ha kumbaya, liksom så här, peace, liksom, on earth musik. Det kommer inte sälja.
Nej.
Det är därför ingen gör det.
Mm.
Så det är det som är skillnaden. Det är en stor skillnad med att glorifiera och identifiera och problematisera liksom, en sån livsstil. Liksom.
Mm. Men vad skulle du säga om man kopplar liksom till ångest och psykisk ohälsa och att må dåligt? Alltså, du har läst liksom så enormt mycket domar. Du jobbar liksom som civil utredare.
Mm.
Ser du att de här unga killarna som liksom begår de här brotten, hur mår de egentligen?
Alltså, det varierar. Alltså, de visar ju sällan känslor under förundersökning. De visar sällan känslor under rättegång.
Mm.
Det är väldigt svårt att faktiskt förstå hur de faktiskt mår. Mm. Supersvårt. Jag har suttit öga mot öga med en person som nu sitter åtalad för ett mord till exempel. Jag hade honom i en annan utredning när han var lite yngre. Och jag får det beskrivet för mig hur han sitter i rättegången. Han sitter liksom med lite småleende liksom sådär, och sitter avslappnad. Och han är 17 år liksom. Och jag har träffat hans föräldrar och allt möjligt. Så. Och han... Det är väldigt, väldigt svårt att förstå hur de mår och vart det har gått snett. Super, super svårt.
Mm.
Men det har skett någon form av grundläggande förändring i normer och förhållningssätt till död och sådär.
Mm, just det.
Som vi inte vet. Ingen kan förklara var det kommer ifrån.
Nej.
Men det har skett. Så man kan inte förvänta sig att de mår så dåligt som man tror att de ska göra.
Nej.
Över att de har haft ihjäl någon.
Mm.
Så det är lite legitimerat i deras ögon att de gör så.
Ja, men det är många också som tänker själva ju att de inte kommer bli äldre än typ 25. Ah. Det vet jag att vi pratade med Diamant med, och då är de ju just med så här. Då sänks ju moralen också på något sätt. Ja. För de är ändå helt övertygade om att de ändå inte kommer bli
precis
så gamla.
Och vad kommer det ifrån bland de bästa länderna som i världen?
Ja.
Vad kommer den känslan ifrån?
Ja. Då är där, det säger också någonting om det samhälleliga misslyckandet.
Ja.
Om så många unga män går runt och är helt övertygade om att de inte kommer bli en dag äldre än 25.
Nej,
och så att de är ganska likgiltiga. Ja. Alltså att det finns de som är likgiltiga för att
den,
ha mördat någon.
Den grejen alltså förstår jag dock inte. Och det är det vi inte kan förklara. Mm. Var det där kommer ifrån.
Mm.
Alltså, man kan säga droger i vissa fall, men kan inte förstå den likgiltigheten. Inte bara likgiltighet, utan också firandet av det. Alltså, man ser ju chattar efter de har haft ihjäl någon. Alltså jag läste en förundersökning med den här flickan Adriana som blev ihjälskjuten i Norsborg. Alltså det är ju en felskjutning rakt av. De skjuter med raka 47 ur bilen vilt och hon träffas i bröstet.
Mm.
Man ser ju chattarna någon dag efter. De spelar FIFA och pratar om nästa liksom drogaffär de ska göra.
Och då har de liksom ändå råkat ha ihjäl en helt oskyldig flicka.
Ja, ett litet barn. Och de så här, jag förstår inte var det kommer ifrån. Jag tror ingen kan förklara var det kommer ifrån.
Nej.
Kanske inte som själva heller. Och det är nog den likgiltigheten och den nonchalansen som är läskigast med hela den här utvecklingen.
Mm.
Att så här, om de råkar ha ihjäl mig till exempel, jag ser ut som någon annan, då vet att de inte bryr sig.
Ja, precis.
Ja, men det är det som ger en fullständig panik. Ja.
Eller
alltså man vill ju ha en reaktion. Man vill ju att men nu måste du ju bryta ihop.
Ja,
ja bara fuck, alltså, det blev det till och med fel. Liksom. Mm.
Inte så dåligt. Liksom. Så, och man vet inte vilken utsträckning eller de håller in allting.
Nej.
Hur de dämpar allt. Så här, man vet ju inte heller faktiskt vad som händer.
Nej.
Men det som är säkert är att de verkligen inte vill visa någonting för polis, frivård, rättegången, utan de ska vara verkligen
eller för varandra
hårda.
Då, om de bara sitter och
möjligtvis
spela.
Så. Alltså. Ja, möjligtvis att de inte vill visa för varandra. Det är möjligtvis så. Man hade hoppats kanske att de hade verkligen så här stunder där de bara så här, vad fan gör vi, vad helvete?
Ja, exakt.
Och så här, exakt. Ja, men vi går och köper tramadol, pallar inte känna så här. Man hoppas ju det.
Exakt.
Men inget av det jag sett i förundersökningar påvisar någon form av ånger någonsin. Någonsin.
Aj, det är
Det är någon form av utveckling som har skett i Sverige. Mm. Och det är just det händer i Sverige. Det händer knappt i andra länder.
Nej, det är bara skit här. Vi har någon jättekonstig spiral
här.
Ja.
Alltså, det blir man ju, alltså.
Ja, vi blir inte klok på det.
Nej. Men nu har vi pratat väldigt mycket om killarna. Men hur skulle du säga att tjejer faktiskt kan påverkas av hela den här ungdomskulturen?
Alltså då tänker jag främst skönhetsinfluencer-grejen.
Mm.
Mm.
Jag tror att flickor lär sig i rekordtid i ålder där också att reducera sig själva till sina kroppar, sin sexuella attraktion och se till att reducera sig till det och nu gå ut och konkurrera ute i världen, sociala medier och internet.
Mm.
Gå ut och konkurrera nu, för du kommer aldrig bli sedd eller uppskattad om du inte konkurrerar på det här sättet. För du måste antingen vara väldigt begåvad inom sång, konst, vara atlet, eller måla eller sådär, någon form av artisteri för att kunna producera någonting där världen svarar på dig med uppskattning.
Ja, exakt.
Mm. Om du inte har det, och det är superlätt då, klä av dig kläderna och visa vad du har. Börja göra de här danserna för oss.
Mm.
Twerka lite nu.
Exakt.
Ta den här bikinibilden när du, eller ta den här bilden när du är trosor och du böjer ner och du är 15 år gammal.
Mm.
Och lägg ut det till omvärlden och då kommer hon se vilken otrolig respons du får. I hennes värld är det förmodligen kärlek, uppskattning. Det som faktiskt händer är en total sexualisering, reducering av hennes sexuella, eller av hennes liksom så här, värde är stort och reduceras ner till sexuell attraktion och vi vill ha mer bilder för
exakt
att min blick ska njuta av det. Jag vill ha din Snapchat för att du ska skicka de bilderna till mig. Få ditt nummer, Instagram DM, Sugar Daddies, kom, åk till Leo och festa med oss.
Ja.
Du får åka till den här klubben. Så fort du är 18 så märker de som liksom, äldre killar bara, men du får gå bakvägen in i den här klubben.
Exakt.
VIP, exklusivt och så vidare.
Mm.
Allt tack vare att du promotar sexuell attraktion på internet.
Mm.
Det lär sig flickor idag, förmodligen i rekordtid i ålder.
Ja.
Och hur fan kan vi vara förvånade då? Att kroppsångest, ätstörningar, alla de delarna inte är en konsekvens av det.
Mm. Exakt.
Det är så jävla tydligt.
Alltså. Men jag tänker på det med att du, nu som du sa något så här, och detta har vi nämnt i Ångestpodden flera gånger innan, men det är liksom ett sånt skräckexempel för oss. När en 13-årig, hon var 13, då går man i sjuan, hon skrev ett DM till oss och så skrev hon så här, jag och mina klasskompisar tävlar om vem som kan äta minst på lunchen. Är det normalt? Alltså för henne, det var inte ens en fråga om att så här,
är det fler som skriver sig ner om
alltså,
det?
Är det alltså, normalt?
Hon ville bara kolla. Liksom.
Alltså 13 år gammal.
Ja. Det är sjukt.
De tävlar om vem som kan, alltså för mig var det så här, vad gör vi, vi behöver göra någonting nu. Och vi fattar ju att det är inte den enda 13-åringen som har det så.
Nej.
Och det är liksom, alltså den förflyttningen i att så här, okej, nu tävlar vi om det här, för vem ska bli smalast?
Just det.
Det är liksom, det är nattsvart när jag tänker det.
Och om vi får tänka så här, okej, människor föds, de är 0 år gamla och sen börjar de bli äldre. Och sen börjar de lära sig saker själva. De börjar ta till sig budskap. De börjar känna att de förstår världen lite mer och mer. Och de börjar utforska, hur ser världen på mig? Okej. Om de är 13 år gamla, vad tror ni att de här budskapen har kommit ifrån?
Mm.
Uteslutande. Jag kan inte se att det kommer någon annanstans ifrån. De medierna som de konstant 7-9 timmar liksom per dag konsumerar.
Mm.
De kollar inte på tv lika mycket.
Nej.
De kollar inte på reklam liksom som vi tittade på när det är mellan filmer och sådär, eller
nej.
På filmer så här,
och så reklamavbrott, vad är det?
Eller vad fan är reklamavbrott?
Ja, eller så här, streamingtjänster i så här.
Det är inte på samma sätt, utan det är det här konstanta flödet av berättelsen om dig och världen som har algoritmer som pushar konstant skönhetshets. Okej, så vi kollar på vilka du följer på din Instagram. Du följer 500 stycken. 400 av de här skönhetsinfluencers runt om i världen som du inte har någon aning vilka de är egentligen.
Mm.
Någon australiensk översnygg dansare på TikTok följer du.
Exakt.
Och du liksom ser hennes fåfänga skönhetscentrerade flöde konstant via stories och inlägg.
Mm.
Och sen är du 13 år och sen går du och kollar dig själv i spegeln så här. Och sen känner du, men det där är inte jag.
Mm.
Jag vill vara det där.
Mm.
Och sen så börjar du testa, utforska, hur ser världen på mig egentligen? Lägger ut någon så här bild och sådär, och så märker du att du får lite respons i alla fall. Och då kommer man märka tydligt att den bilden som man minst kläder på kommer få mest respons.
Mm.
Och då kommer man ju dras till att göra det och utforska det mer och mer och mer. Problemet är att det här är en flicka.
Exakt.
Precis.
Det är det som är problemet i det här. Och jag ser inte att vi gör tillräckligt för att skydda barn från att exponeras för de här idiotidéerna.
Jag vet.
I rekordtidig ålder. Utan de har TikTok fritt. De gör vad de vill. Jag har aldrig låtit min barn ha TikTok.
Nej.
Alltså från sin 18.
Nej.
Men jag tror att sociala medier och iPhone har liksom landat i vår knän och sen bara vet vi inte riktigt vad vi ska göra av det.
Mm. Och det var så kul allting i början, men man såg inte de mörka konsekvenserna som det kunde bli.
Precis. Vi var på ett seminarium med ECPAT, alltså de jobbar ju med sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn. Och då lanserade de en ny rapport. Vad fan hette den? Alltså den hette ju något så här Expose-konton. Och då när de liksom presenterade den här rapporten så pratade de ju att så här, nej, men det här är ju liksom klasskompisarna, det är ju killarna i klassen som börjar skicka runt nakenbilder på tjejerna. Alla tjejer skickar de här bilderna för de tror att det är det som krävs. Så här, men han kommer inte tycka om mig, annars är det klart att jag måste klä av mig. Då går de liksom i högstadiet, mellanstadiet. Och att så här, men vuxna vet inte vad ett expose-konto är, men jag har inte kunnat gå till skolan på 2 veckor. Exakt. Alltså man är så här, också att vi såg att vuxna är så, nej, det som händer, jag är bara i skolan, säger lärarna då. Jag kan inte ta ansvar för det som händer på internet. Jo, det behöver vi göra, uppenbarligen.
Men precis, det är den konversationen vi behöver ha.
Exakt.
Och mycket av det jag pratar om när det gäller ju sociala medier, gangsterrap och det här med, vi pratar nu om unga tjejer, det är riktat mot föräldrar som har barn i den åldern.
Exakt.
Det är de som kan rädda sina barn från att exponeras för det här i den här åldern. Så det är superviktigt att man fortsätter driva den konversationen liksom, hela tiden. För att det är nytt.
Prata om skiten liksom, för att man ska fatta att det är vardag.
Det är vardag, ja. Exakt. Och det är ju så pass nytt där. Det är ju senaste 10 åren, om ens det. Om det är senaste 6-7 åren kanske.
Exakt.
Och verkligen tagit den här farten och den här utvecklingen. Och vi alla är så sjukt nya till det. Och det är ju en otrolig revolution där, teknologisk revolution där. Och vi människor liksom behöver bara nu reda ut hur kan vi kapitalisera på det, man tjänar pengar på det, vissa blir egenföretagare via det och så vidare. Men hur kan man också skydda de som bör skyddas? För att det är inte bra budskap som sprids.
Nej, och Lisa, vi får ju liksom ändå inte, algoritmer kan ju vara skitcoolt och jättekul och spännande på många sätt, men algoritmerna får inte styra vårt liv.
Nej.
Och det känns ju som att det är det håller på att göra.
Exakt. Det gör det.
Ja.
Men om vi tänker då liksom, alltså gangsterkulturen just, alltså hur tror du den påverkar unga tjejer? För jag menar, tjejer lyssnar ju lika mycket som killar på den här musiken.
Absolut.
Och tar del av
det. Det är ju det som förvånar mig mest. Jag tror att det kan internalisera sexism väldigt mycket. Det har hiphop verkligen hjälpt till med. Normalisera det språket.
Just det.
Det är sjukt intressant. Varför lyssnar unga tjejer på den här på de här unga machomännen?
Ja, varför lyssnar jag? Jag är 30 år gammal.
Ja,
när de trycker jag play.
Ja,
och så kan
de
sjunga
fråga
om att så liksom spruta en tjej i ansiktet.
Och jag är så fan
och jag är så
happy.
Ja. Nu kör vi den igen.
Jag förstår liksom inte.
Nej, och det gör inte jag heller. Jag ställer på den många gånger.
Alltså mer än inte att jag då tycker att det är bra musik.
Ja, precis.
Precis. Och det är så många argumentera att de tänker inte på texterna.
Nej.
Men
nej, fast det kan jag ändå inte säga. Jag kan svära mig fri från det, för det gör jag ju.
Generellt lyssnar inte jag så mycket på texten. Alltså jag är mer musiken då. Mm. Sen kan jag skyller inte ifrån mig, men alltså ja.
Men perspektivet blir då okej, det här är sprunget ur en plats som är väldigt misogyn. Det är inte bara texterna som är, utan det är hela estetiken, det är musikvideon, det är hela som macho-grejen och den här idén om att tjejen är en del, den lättheten till sexuell tillgång bland vackra kvinnor är en del av statussymbolerna. Och det porträtteras konstant i texterna och musikvideon.
Exakt.
Då är det så här, okej, jag lyssnar på det, jag tycker om det, men vad lär det här barn?
Mm.
Det är den tråkiga, gubbiga inställningen jag börjat ha bara senaste liksom, 2 åren nu, kopplat till den här genren. Och jag börjar förstå nu att gangsterismen och gangsterkultur är så utbredd bland unga personer i Sverige idag att jag tror att det har en destruktiv del i barns utveckling.
Mm.
Jag tror det verkligen helhjärtat.
Mm.
Så därför är det som är ute ett så här kulturellt krig mot den där skiten. Liksom.
Ja, för jag tänker också så här, alltså, man har väl alltid på något sätt sett tillbaka på ungdomskulturen och som vuxen varit så här, jag förstår inte dagens ungdomar.
Nej.
Och så sitter vi här nu då 30 och du snart 30 ändå och kollar ner då på ungdomarna. Så hur kan man tycka att det här är normalt?
Ja.
Alltså man har väl aldrig riktigt kanske förstått dagens ungdomskultur.
Nej.
Men hur tycker du ändå att, om vi pratar nu om dagens ungdomskultur, då, hur den skiljer sig från kanske hur kulturen var när vi var 15 år?
Allt har att göra. Och det där är ett motargument som jag får av många.
Mm.
Och allt handlar om den teknologiska revolutionen som har skett de senaste 10 åren. Ingen konsumerade så här mycket av någonting.
Nej.
Så här lättillgängligt.
Nej.
Som den utvecklingen för 10 år sedan. Det här har med att göra med pornografi också.
Ja, exakt.
Jag var första generationen med pornografi i bakfickan.
Mm.
Min generation är porrskadade.
Ja,
jag skiter
ja,
vad
ja
någon säger.
Ja, ja. Så
vi är alla drabbade av den här lättillgängligheten till pornografi.
Mm.
Så lättillgängligheten över konsumtionen som vi ser, det har allt med saken att göra. Gangsterrap har funnits, inte riktigt så koncentrerat som idag, men destruktiva budskap i musik, i film, i serier och så vidare har alltid funnits.
Mm.
Men nummer ett så har vi en ny genre för Sverige. Det har aldrig varit så här nära problem i verkliga livet och musik och musikvideos.
Mm.
Okej? Okay? Andra grejen också här, som skiljer hur det var förut, det är vi har inte haft den här utvecklingen förut i våld, ungdomsvåld, dödligt våld, skjutvapenvåld och så vidare. Vi har inte haft den här typen av problematik tidigare. Så vad driver den utvecklingen? Vi kanske borde ställa frågor då.
Mm.
Och sen också den här överkonsumtionen och teknologiska revolutionen de senaste 10 åren.
Mm.
Det är skillnaden, den avgörande skillnaden då och nu.
Mm.
Därför måste vi ha andra konversationer än vad vi haft tidigare kring andra typer av ungdomskultur. Liksom.
Mm. Tänkte man liksom behövde gå till en skivbutik och köpa en skiva.
Ja.
Alltså sakna den.
Det var fan tidigare.
Det var det verkligen.
Då ska jag ta hem den. Och
Nej, men så kunde man också testlyssna i butiken innan.
Ja, just det.
Man står där med så lura och
just.
Ja, den här tar vi.
Men hur spår du framtiden? Vad tror du liksom det här, hur kommer vi se utvecklingen?
Okej, jag har tänkt lite på det.
Mm.
Främst kopplat till med unga tjejer. För att se framtiden så bör man titta på USA. För vi är ofta i USA, fast 3 år tidigare. Det jag tror att vi kommer se en utveckling av här i Sverige, det är att vi kommer ha tjejer som blir 18 år gamla och direkt kommer att gå för att operera sin kropp och få den custom made utifrån rådande skönhetsideal. Det kommer bli lättare, billigare, säkrare. Det kommer ske en liksom, revolution inom skönhetskirurgi. Jag tror att det kommer finnas nästan lika många kirurgisalonger som det finns frisörsalonger.
Mm.
Alltså längre fram.
Panikade,
ja. Och jag tror att pressen på perfektion kopplat till det vi konsumerar idag via sociala medier och så kommer att bli så pass stark bland unga tjejer främst, för de drabbas alltid hårdast. Så att vi kommer ha kvinnor som går ut med custom made opererade kroppar, för att den revolutionen kommer att ske.
Mm.
Det är den utvecklingen jag tror kanske om 15-20 år kanske vi kommer ha det, och det kommer vara väldigt normaliserat.
Mm.
När det gäller pojkar och unga män vet jag inte riktigt. Det är oklart, men jag tror att den här utvecklingen kring våld och imitering av gangsterism och gangsterkultur fortsätter.
Mm.
Och jag tror att min tes kommer att stärkas genom att svenska pojkar och unga män som inte har någon förutskoppling alls kommer att bli involverade i den här typen av gängbrottslighet. Det är det som kommer stärka min tes om att det inte bara handlar om omständigheterna man kommer ifrån och förutsättningarna, materialistiska förutsättningarna, utan det som prackas, budskapet som prackas in i ditt huvud, vilka prioriteringar, värderingar och intressen som skapas utifrån det, utifrån populärkulturella delar.
Mm.
Inte liksom omgivningen så här. Nej. Alltså personer med perfekta bakgrunder, föräldrar, liksom familj, konstellation och sådär, kommer gå in i gäng liksom brottslighet och kriminalitet.
Mm.
Det kommer stärka min tes, tror jag. Det kommer vi börja se, tror jag, om ett par år.
Mm.
Det ser man ju redan bland tjejer. Det var ju liksom Simon Häggström, prostitutionspolisen, som berättade för oss att alltså innan, liksom, när de grep då en man som hade köpt sex, så var det ju ofta kvinnor som kom liksom, ja, men från liksom ekonomiskt utsatta länder, fan, som hade åkt hit. Liksom.
Typ Ukraina och så.
Ja, exakt. Alltså, och som var liksom offer för människohandel.
Ja, precis. Eller liksom från Sverige med en extrem fattigdom. Ja. Liksom. De hade inget annat val. Liksom. Ja. Men idag kan de skjutsa hem en 15-årig flicka som bor med sin familj på Valhallavägen i Stockholm.
Eller till Bromma liksom. Ja. För att så här, hon vill ha den här väskan. Hon vill
ja, men precis, exakt.
Ja. Ja. Och det sa Simon att liksom poliserna, alltså prostitutionsgrupp, ja, den finns ju inte kvar nu längre, men med de som ändå jobbar med det här, att de blir helt chockade. Så här, men vänta, nu finns det ett mönster.
Mm.
De här unga tjejerna kommer från välbärgade familjer med trygga bakgrunder.
Ja.
Alltså vi får knacka på och säga hej.
Ja.
Vi har ditt barn med och, så här, och hon har precis hållit sex.
Mm.
Ja.
Så det känns ju som att det skulle kunna hända även med killarna.
Ja, absolut, verkligen. Det tror jag. Mm. Och som i grunden kan man se att materialism driver extremt mycket av det här.
Ja.
Alltså typ bara märkeskläder, social status, det driver extremt mycket av det här.
Mm.
Och de här idéerna prackar vi på pojkar och flickor.
Mm.
Rekordtidigt. Ja, det är därför vi ser den här utvecklingen med unga. Ja, ja, precis. Små barn.
Mm.
Så skydda dem från att exponeras för det här, föräldrar.
Mm. Mm. Vi har kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig?
Vad inspirerar mig? Andra personer som inspirerade. Inspirerar mig.
Mm.
Så när jag känner att jag behöver skriva eller sådär, då kan jag titta på typ Kanye West i studion. Typ.
Mm.
Och sen kickar jag igång någonting.
Mm.
Och sen kör jag typ.
Ja, fint. Lycka till med din YouTube och allt.
Tack så mycket.
Alltså tack för att du ville gästa oss.
Tack för att du fick komma.
Tack.
Tack.
Kommer du sluta lyssna på gangsterrap nu?
Tror jag inte.
Nej.
men jag känner väl ändå lite att jag lyssnar och är lite mer medveten kanske än vad jag varit tidigare.
Ja, alltså jag älskar ju den musiken. Alltså jag tycker ju verkligen att det är, och alltså utan att ens prata om, så det är så välproducerat, eller det är så, alltså så.
Mm.
Så tycker jag ju verkligen om den musiken, men jag måste nog också förstå att det inte kanske är helt oproblematiskt.
Nej.
Och sen ibland blir man så, varför ska jag alltid då vara någon jävla moralkärring och springa med moralpanik?
Mm.
Som de gjorde när så tv-spelen kom och det finns någon så gammal debatt från 80-talet och de bara, barn kommer ju skjuta varandra, typ.
Mm.
Alltså så. Men samtidigt nu skjuter ju barn varandra.
Ja.
Nu finns det ju liksom de facto det som händer.
Precis.
Två tankar i huvudet samtidigt som har blivit liksom lite av våra favoritord.
Ja,
jag vet inte. Men
jag tyckte det var så spännande just när vi gled in på det här med att alltså, för liksom just det här med att man som vuxen aldrig har förstått ungdomskulturen. Mm. Och jag kan ju köpa att Lollo också har fått det argumentet mycket, för att jag tyckte själv det var intressant när jag hörde honom i något annat, eller om det var någonting jag läste liksom. Nej, men det är ju sant att ska jag som vuxen bara sitta och liksom kritisera mm. ungdomskulturen, för den har man ju aldrig fattat. Men också så viktigt just som Lollo sa, att den stora skillnaden nu från när man kanske på 80-talet tittade på dåtidens ungdomskultur var ju att så snabbt som vi konsumerar kulturen idag har vi aldrig gjort tidigare. Den har aldrig varit så lättillgänglig och det har aldrig blivit så mycket på en och samma gång.
Nej,
alltså jag undrar ju hur mycket gangsterrap jag hade lyssnat på om det handlade om att jag skulle gå till en skivbutik och köpa en skiva.
Ja.
Den rappen jag hade lyssnat på då hade nog varit den som hade letat sig in på så Absolute Music, ja, 52. Ja, så det är väldigt intressant.
Nej, men alltså, Lollo är så smart.
Mm.
Alltså jag är tokig av dem. Alltså verkligen, jag vill lyssna på allt han medverkar i. Och jag är jätteglad att han ville ge Stångest på den.
Ja, så tack så jättemycket Lollo för att du ville göra det. Och vill man se mer så har han ju som sagt en YouTube-kanal.
Ja, och där går han ju igenom brottsfall. Alltså kolla på förundersökningar, vad är det som har hänt.
Mm.
Jag har nog sett alla videos.
Mm.
Och YouTube-kanalen heter bara som hans namn, Lollo Mohageb.
Yes, och det är samma på Instagram.
Ja.
Det var allt för den här veckan.
Ja, men du, det var det. Vi hörs precis som vanligt nästa torsdag.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Podplay.